Vi hade ju ett bönedygn då förra året, den 28 januari till den 29. Och det var ju den där söndagsgudstjänsten när vi fick dela med varandra det som vi hade upplevt under bönedygnet, som Walter förmedlade det här bibelordet ifrån Jeremia 1:11-12. Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett mandelträd. Och Herren svarade, du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord tills det bär frukt. Ja, gång på gång har jag påminns om det här bibelstället och ställts inför frågan, vad ser du? Och nu känner jag att tiden är inne att dela med mig några tankar av det som Gud har gett mig under året. Och en del har jag ju berört tidigare i olika sammanhang, men jag tror ändå att Gud har något viktigt att säga oss. Vad ser du är frågan som i olika formuleringar ställs till profeterna. Och profeterna får berätta för Gud vad det är de ser. Och så svarar Gud och ger en förklaring till det som profeten ser. Och även om vi nu inte kallar oss profeter eller känner oss som profeter, så har vi samma möjlighet, samma rätt att i bön berätta för Gud vad det är vi ser. Och också förvänta oss ett svar. Men för att se det som Gud vill visa oss, så behöver vi göra oss beredda att se, göra som Habakuk. Jag ska ställa mig på vakt, gå till min post och spana. Jag vill se vad han vill säga mig, vilket svar jag ska få på min klagan. Vi behöver göra oss beredda att se det Gud vill visa oss. Och en sak som Gud har talat med mig om under året är enheten i Kristus. Jag har tagit upp det förut, men jag vill illustrera det med några bilder. Vad ser vi på den här bilden? Jag tycker mig se ett litet träd. En björk, en hängbjörk. Och sen är det någonting bredvid det trädet. Kanske en större buske eller något annat träd. Men om vi backar lite så kan vi se att det där som vi upplevde som ett litet ensamt träd är egentligen en gren som utgår från en annan gren, en större gren. Men vad är det egentligen vi ser? När vi backar ut ur bilden så kan vi se helheten. Det är ett träd, en enhet. Vi är ofta väldigt närsynta och fastnar i detaljer. Gud vill visa oss helheten. Och jag vill gärna se alla världens kristna som grenar i ett och samma träd. Att vi är en enhet. Att det är många grenar visar att trädet växer. När en ny gren växer fram är det inte splittring vi ser. Det är tillväxt. Ja, det kan ju vara lätt att avundra sig de nyare församlingarna som är så sprudlande aktiva och samlar så många. De har fantastiska gudstjänster fyllda av liv. Men det händer också att gamla församlingar hittar sätt att förnya sig. Jag läste om en pingstförsamling i Forshaga. Pastorn Stefan Hellström berättar att man bytte namn på pingstkyrkan till Home Church. Sålde orgeln och flygeln och bytte ut bänkarna mot stolar. Idag ser kyrkan mer ut som en konsertsal. Med svarta skynken längst fram och snyggt ljus. Det vill göra lokalen så profan och så praktisk som möjligt så att människor känner sig hemma. Och Hillsongs poppiga lovsång och inbjudande atmosfär har funkat även i Forshaga. Och gammal som ung gläds åt förändringen. Att vara en modern kyrka är inte en storstadsgrej. Det är en människogrej. Människor är kanske ganska lika var de än bor. Lyssnar på samma musik och kollar på samma serier. Så långt Hellström. Är detta ett exempel att följa även för oss? Jag vill ju inte vara den som står i vägen för förnyelse. Men jag är skeptisk till att bara kopiera det som andra har gjort. Jag har själv ingen vision för vilken förändring eller vilken förnyelse vi står inför. Men om du har det, så våga komma med idéerna. I väntan på vår förnyelse kan vi glädjas över andras framgång. Vi är ju ändå ett i Kristus. Jag ber, Gud, lär oss att se helheten, enheten i Kristus. Det har varit torka i 3 år. Elia har just sett hur Gud besegrat Baals profeterna. Nu är det bara regnet som fattas. Och jag läser från första kungaboken, 18 kapitlet, verserna 41-46. Därefter sa Elia till Ahab: gå dit upp, ät och drick. Jag hör regnet komma. Ahab gick upp för att äta och dricka, och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med huvud, med ansiktet mellan knäna. Sen sa han till sin tjänare: gå upp och se ut mot havet. Tjänaren gick upp och spejade. Det syns ingenting, sa han. 7 gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp. Den 7:e gången sa han: jag ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet. Elia sa till honom: gå och säg till Ahab att han spänner för och åker ner innan regnet hindrar honom. Under tiden hade himlen täckts av mörka moln. Det blåste upp och ett skyfall bröt ut. Då steg Ahab upp i vagnen och for iväg mot Israel. Men Herrens kraft fyllde Elia. Han fäste upp sina kläder och sprang före Ahab hela vägen fram till Israel. Ja, Elias tjänare visar stor uthållighet. Jag hade nog gett upp efter 4:e eller 5:e spaningsturen. Och när han äntligen ser något, så är det så litet att han nästan ber om ursäkt för att han berättar det för Elia. Och vi kanske kan tycka att det vi ser i vår lilla församling är alltför oansenligt för att ha någon betydelse. Det händer inte så mycket. Men tänk efter. Vi har fått döpa en person förra året och en året innan. I Finnröja med omnejd så bor det cirka 1000 personer. Om man i Stockholm skulle döpa lika stor andel av befolkningen så skulle det där handla om 1000 personer. Nu har jag ingen koll på hur många troende dop man har i Stockholm. Men det ger ändå en uppfattning om proportionerna. Det vi börjar se kan absolut växa till något större. Jag ber, Gud, hjälp oss att se det stora i det lilla. Se människorna ifrån Matteus 9, 36-38. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus ser människorna. Det behöver vi också göra. Vi lever i en tid när mycket av kontakten mellan människor sker via skärmar. Nätet kan snabbt sätta oss i förbindelse med varandra. Och nästan all information vi behöver kan vi hitta på nätet. För några veckor sedan skrev Johan Eriksson i tidningen Dagen att det var dags att digitalisera kyrkan. Han skrev att mobiltelefonerna är vår tids areopag. Om vi använder tekniken kan vi nå så oändligt många fler än det som kommer till kyrkan. Och det ligger något i det. Men vi kanske ska akta oss för att göra tekniken till något mer än ett hjälpmedel. Och jag tror också att Johan missade en viktig poäng då han jämförde mobilerna med Atens areopag. För Paulus framträdande på areopagen var inte särskilt framgångsrikt. Risken är att en övertro på teknik ger oss en ursäkt för att inte möta människor i verkliga livet. Det personliga mötet människor emellan innehåller så mycket mer än vad man kan förmedla via en skärm. Vi behöver se människor, möta människor, erbjuda gemenskap. När Jesus ser människorna fylls han av medlidande. För de är illa medfarna och vilsna och hjälp och vilsna. Och hjälplösa. I vår tid så ifrågasätts gamla normer, etik och moral. Och det är väl bra att ifrågasätta och pröva. Men det leder också till rotlöshet och vilsenhet. Och när Jesus ser hur illa det är ställt så ser han en mognande skörd. Där andra bara ser hopplöshet, där ser Jesus ett hopp om skörd. Och jag ber, Gud, hjälp oss att se skörden och gå ut för att samla in den. Se möjligheterna. Jag läser från första kungaboken 17, verserna 9-16. Gå till Sarefat i Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat. Elia gav sig iväg till Sarefat och när han kom till stadsporten gick där en änka och samlade pinnar till ved. Han ropade till henne, Kan du hämta lite vatten så att jag får dricka? När hon var på väg för att hämta vatten ropade han: Kan du ta med en bit bröd också? Hon svarade: Så sant Herren din Gud lever, jag äger inte en brödkaka. Bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl. Var inte rädd, sa Elia. Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig. Och kom hit ut med den. Sen kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden. Då gav hon sig iväg och gjorde som Elia hade sagt. Och både hon och Elia och pojken hade mat under en lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut. Och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia. För 2 veckor sedan så förmedlade Ulla den här hälsningen ifrån Maria Smeds, som var här i böneveckan och ledde lovsång. Och med hänvisning till den här berättelsen om Elia och änkan i Sarefat hälsade Maria att vi inte skulle se så mycket på prognosen. Gud kan vända hopplöshet i hopp. Och den hälsningen blev också bekräftad av Gunnar Mattsson som berättade att han fått samma tilltal om församlingen. Jag måste erkänna att jag ser en hel del på prognosen. Det kanske är mitt ansvar som ordförande. Medelåldern i vår församling är hög och inflödet av nya medlemmar är svagt. Om utvecklingen följer prognosen kommer vi att dö. Men vi ska inte ge upp. Gud är större än våra prognoser. Där vi ser ett tomt oljekrus och en tom mjölkruka, där ser Gud en möjlighet att fylla på. Änkan var beredd att ge ut det sista för att kunna ta emot det nya. Jag ber, Gud, hjälp oss att se dina möjligheter. Se gåvorna. Jag vill läsa ett avsnitt ifrån 1 Korinthierbrevet 14. Jag läser verserna 1-4. Sträva efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Församlingen i Korint var en karismatisk församling. De andliga gåvorna brukades. Problemet var att i församlingen fanns det de som hyllade gåvan att tala i tungor som den allra främsta gåvan. Andra gåvor var inte lika fina. Genom historien har det uppstått församlingar och rörelser som betonat olika gåvor. Olika sätt att uttrycka Guds kärlek till oss och vår kärlek till Gud. Risken är att man begränsar Gud. Man låser in Gud i ett speciellt fack där man själv trivs och ser inte att Gud har fler rum och fler uttryckssätt. I vår tid framhålls ibland lovsången som det förnämsta sättet att uttrycka vår kärlek till Gud. Lars Pettersson skrev i Dagen: människans högsta, största och första uppgift är tillbedjan. Lovsången är inte till för oss, utan för Gud. Och det är sant, om man i begreppet lovsång kan lägga in alla de sätt som finns för att uttrycka vår kärlek och tacksamhet till Gud. Alla sätt att tillbe. Vi sjunger till exempel: jag vill göra mitt liv till en lovsång. Eller i en annan sång: när Gud slår an ackordet i himmel och på jord, då blir av hela människan en lovsång utan ord. Och i Kolosserbrevet 3:17 kan vi läsa: låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Är det detta man menar med lovsång, då är jag med. Men om man med lovsång bara menar en speciell musikstil och en särskild sorts texter, så är inte jag med. Jag som inte kan sjunga vill visa min tacksamhet till Gud och gensvara på Guds kärlek på andra sätt. Snöskottning till exempel. Det här resonemanget liknar ju lite grann det Paulus för om tungotalet. Den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Och Paulus lyfter istället fram gåvan att profetera. Den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Att profetera är inte i första hand att beskriva framtiden. Profetens främsta uppgift är i nuet. Att se och beskriva verkligheten som den är. Att vara sann, äkta och tillförlitlig. Profeten slår inte ner människor. Han bygger upp. Profeten kommer inte med falska förhoppningar. Han är en vägvisare och tröstare. Och i vår tid behövs profetens gåva kanske mer än någonsin. Och jag tror att profetgåvan framför allt kommer till användning i personliga samtal, i det dagliga umgänget med människor. Men det finns ju också andra gåvor som behövs i församlingen. Anton försökte lära oss att se både våra egna och andras gåvor. Han lyckades i så där, kan man nog säga. Men jag tror att han ändå väckte en längtan efter att få vara i tjänst med den gåva som Gud gett. Jag ber: Gud, väck gåvorna till liv. Det händer att jag vänder bort blicken och blundar när tv-nyheterna visar bilderna på utmärglade barn i krigets Jemen. eller andra bilder av ett ofattbart lidande. Jag vill inte se. Då tänker jag på orden i Jesaja som beskriver en lidande Messias. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Är det så att vi i de lidande barnen ser en bild av Jesus? Vad säger då den bilden till oss? Vad säger den om oss? Och vad kan vi göra annat än i bön till Gud berätta vad det är vi ser och förvänta oss ett bönesvar? Jag ber, Gud, förbarma dig. Jag har inte sagt något om den andra delen i texten från Jeremia. Gud vakar över sitt ord tills det bär frukt. Det som har såtts i Finnröja under årens lopp kommer att bära frukt. Frön kan ligga länge i jorden utan att gro när det är torka. När regnet kommer börjar det spira. Vi väntar ett andligt vårregn. Jag ber, Gud, kom med andens vårregn över oss och hela vår bygd. Till slut en hälsning ifrån den 27:e psalmen. Hoppas på Herren. Var stark. Fatta mod. Och hoppas på Herren.